Då säger vi god afton och välkomna till kvällens avsnitt av Bendit Like Bentner. Trots att ni inte får höra den sedvanliga lilla välkomstjingeln Frankie med Bruce Springsteen. Där är hur som haver en fotbollspodcast från treperspektiv.com. Och du kan lyssna på oss på YouTube, på iTunes eller helt enkelt bara på treperspektiv.com. Där man för övrigt också kan läsa lite skrivna blogginlägg då och då. Och med mig idag har jag bara Måns Karlsson.
Tillbaka nu i min vanliga roll efter det lilla gästspelet som programledare förra veckan.
Exakt, och du märker att jag säger bara med en viss betoning. Och jag vet inte, beror detta på att vi saknar Hannes, det tredje hjulet? Eller är det någon slags en liten flört med att det här är kanske formatet som passar oss alla bäst?
Kanske.
Ja, vem vet. Hur som haver så ska vi helt och hållet fokusera på allsvensk fotboll i det här avsnittet, tänkte vi. Och eftersom att Hannes faktiskt, kan vi avslöja, är den av oss tre som har minst, är det koll eller intresse vi ska kalla det, på svensk fotboll. Så,
Ja, det är väl
en blandning.
Vi kan säga koll, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Men så därför liksom lämpar det sig kanske att det är du och jag som tar ansvar för den här biten.
Det tycker jag.
Det tycker jag. Och vi tycker båda två att vi ibland hamnar lite långt ifrån svensk fotboll, eftersom att det är ändå något av det käraste vi har i det här landet. Och då är det inte bara landslaget vi tänker på, utan allsvenskan som man faktiskt ska ta och värna om lite mer än vad man kanske gör ibland.
Det allsvenskan i fotboll är bland det svenskaste som finns, om man säger så. Det känns som att det är på ett annat sätt. Om man jämför med elitserien i hockey, så känns det som att den går åt mer kommersialiserade hållet, medan allsvenskan fortfarande bevarar sin tradition på ett annat sätt, tycker jag.
Ja, visst är det så. Allsvenskan har ändå funnits, vad blir det, 90 år måste det bli, nästa år. Och det som sagt, det är ganska djupt liksom rotat i själen bland alla fotbollsälskare runt om i Sverige. Och trots att det blir allt vanligare med lite sådär flört om internationella lag, att man håller på ett internationellt lag, så ja, det är nästan standard nu, skulle man väl kunna säga. Så hoppas vi att det ska finnas kvar allsvenskan. Det är ändå som sagt ganska fint. Även om fotbollen inte är den bästa, så finns det mycket annat fint att ta tillvara på. Ja, och lite sånt tänkte vi lyfta fram här idag. Och nu har det spelats 14 av 30 matcher. Så helt enkelt en match kvar, sen har halva den här säsongen spelats. Och redan nu. Men nu kan man ju faktiskt urskilja en hel del trender och lite saker att analysera. Och det är väl det vi tänkte göra, helt enkelt.
Ja, det känns som att det är nu som serien har satt sig, eller börjat sätta sig, helt enkelt. Sen är det ju problemet med allsvenskan är att vi vet ju inte vilka spelare som trupperna kommer att ha kvar om 2 månader, när alla transferfönster är stängda. Det gör ju att det blir lite mer svåranalyserat än vad det, man kan säga, andra ligor efter halva serien, där oftast trupperna sätts under ja, mellansäsongerna, helt enkelt. Så är det ju inte alls önskan. Det är väl det som kan ställa till det, men det känns som att det börjar utkristallisera sig lite olika divisioner i serien.
Visst är det så, men det är också det där som du nämner, ju ett inslag man har fått göra sig van vid. Och det kommer inte direkt som någon överraskning längre, utan alla lagen är beredda på att så kan det bli, och att man faktiskt säkrar upp lite bakom sina stora spelare. Så att det är ju liksom inte det bästa laget som alltid vinner, utan det kanske är den bästa truppen. Men om vi liksom, som du sa, det har utkristalliserats lite olika divisioner i allsvenskan redan. Och med 16 lag så blir det, de stora europeiska ligorna brukar ha 20 lag. 16 lag är ju lite mindre, tänkte jag säga. vilket det ju är.
Det är sant.
Men
och det gör ju att det fingret på en väldigt intressant där, att det faktiskt är färre när det är 16 lag än 20.
Ja, det jag syftar på är att det blir lite tajtare, lätt. Men det vi har sett nu är faktiskt, de senaste åren har varit en liten trend att det blir ett allt tydligare botten och bottenskikt och ett toppskikt. Och nu kan vi nästan se ett slags mittenskikt också. Och vi pratade lite innan, man, så då tyckte vi att 4 lag som har ryckt ifrån, även om det bara handlar om 3 poäng ner till lag 5 och 6, så är det ändå 4 lag som vi anser ska göra upp om det nu under de resterande 16 omgångarna.
Ja, så är det ju. Det är bara att kolla vilka, framförallt Göteborg och Helsingborg är väl de lag som verkligen har stått ut här i inledningen. Och trots det så har ju Elfsborg och Malmö lyckats gneta sig med. Och det är ju de fyra som känns starkast för, som sagt. Elfsborg och Malmö var huvudfavoriterna inför säsongen. Men de har inte gjort så mycket väsen av sig, utan det har snarare varit fokus på att det har tappats poäng, lite onödiga poäng här och där. Att de har fått slita sig till segra. Malmö slete till en seger mot Syrianska exempelvis. Då lyfter man återigen fram att det var lite negativa som fick stå i centrum där. Och Elfsborg inledde ju knackigt, men ändå är det de två lagen som ligger där bakom och bara någon poäng efter Göteborg och Helsingborg, som har fått så oerhört mycket beröm. Och det känns som att de fyra lagen är lite för bra för de andra, helt enkelt.
Och det är väl, ja, if så hade ju Götet ett lite svag fjolårssäsong. Men de andra tre lagen har ju ändå varit med nu ett par år i rad.
Ja, det är väl de tre senaste åren svenska mästare rent utav.
Ja, det är det också faktiskt. Plus att det är väl lite det som vi har efterlyst de sista åren. Eller nu för när hela den här diskussionen med att allsvenskan ska växa sig starkare jämförelse med andra europeiska ligor i liknande, liksom precis ganska långt bakom de riktigt stora. Och den här drömmen om att få in lag i Europa och sådär och kunna mäta oss där. Då har ju ett av de viktigaste argumenten varit att få lyfta fram ett par lag som helt enkelt återkommande i toppen, och att det blir ett litet, ett par klubbar, precis som det är alla stora ligor, som är lite bättre än de andra. Och det är väl lite det vi ser, är inte det?
Jo, det är det. Det intressanta är dock att man har ju fått se olika sätt de har tagit sig dit. Vi har lite Malmö exempelvis, de har levt ganska mycket på att de fick fram en väldigt bra generation samtidigt där. Som just nu då får, vad ska man säga, det är Pontus Jansson och Gilan Hamad som kanske är de allra tydligaste från den generationen som fortfarande finns kvar. Och där är ju de som har varit ledande spelarna. I Elfsborg har de ju värvat hem spelare som har gjort sina år utomlands. Vill komma hem, värvar de ganska unga då. Både Ishizaki och Anders Svensson exempelvis har vi sett, och Lasse Nilsson som är de tre ledande spelarna.
David Elm, fall han inte särskilt.
Nej, men det är ändå ett exempel man kan ta upp här. De har använt den filosofin. Helsingborg har använt lite mer, värvat lite mer försiktigt, tagit in lite killar från lägre divisioner, sånt som David Ekham eller en Robin Simovic exempelvis. Och så har vi då IFK Göteborg som förra året satsade på att köpa in andra allsvenska stjärnor, misslyckades med det och har gått tillbaka till lite mer hemvävt, klassiskt IFK-tänken. Och det är fyra egentligen helt olika filosofier som gör upp i toppen år. Sen kan man väl dra in Häcken i viss mån då, som ju får in väldigt mycket pengar för Gothia Cup och värvar smart, gärna afrikanskt som ingen känner till. Och värvar de unga och har tålamodet med dem fram till att de är redo för A-laget. Och då släpper de in dem helt enkelt. Så det finns ju...
Och de är inte rädda för att lyfta fram liksom unga spelare här.
Precis. Men och sen, man gör det på olika sätt helt enkelt bara.
Visst är så. Och sen ett annat lag, AIK, bör väl också nämnas i den här diskussionen. Man har varit med där de senaste åren, men har inte varit ända riktigt... riktigt ända fram så att säga. Nej. Men nu är man ändå bara 3 poäng bakom. Men vi tror inte riktigt att de kommer blanda sig.
Nej.
Blanda sig hela vägen fram.
Nej, och jag tycker de har känt de senaste åren egentligen efter sitt guld att det har varit för mycket osäkerhet kring klubben. Man har inte riktigt vetat var de har velat gå någonstans. Nu känns det som att de ändå hittar någorlunda filosofi förra året. De värvar hem Henok Goitom, Daniel Majstorovic, även om det... Ja, vi skulle gå in på det lite mer senare då, antar jag. Det känns som att de började ändå hitta sin karaktär lite grann, som de har letat lite grann efter. Och det tycker jag man ser i år, för att det är på ett bättre sätt i år, även om de är fortfarande väldigt ojämna. Så tycker jag ändå att de känns ändå också som att de är på rätt väg nu med den här nya, lite nya tänket som de ändå har dragit igång, tycker jag.
Ja, men så är det. Så det finns många, vi kan väl konstatera att det finns många olika sätt att jobba. Men kanske att många svenska klubbar, de som framförallt har liksom befäst sin position i toppen, de har liksom ett konsekvent sätt att jobba nu. Sen att det är olika sätt, det får ju vara upp till dem. Men det som jag tror bara är att många väljer att den här vägen kör vi på, sen så liksom viker vi oss inte från den. Och Götet gick väldigt dåligt förra året till exempel. Och ändå så trummar man vidare. Visserligen går man tillbaka lite till grunderna med spelet, kör lite, bygger lite bakifrån och lyfter fram lite andra spelare och låter inte alla stjärnorna få chansen. Men man liksom har ändå vidare på den grunden man ändå hade någonstans. Och liksom Malmö som har spelat samma spel nu ett par år, även om det inte alltid är särskilt vägvinnande, så har du ju kanske de högsta topparna i svensk fotboll.
Ja, de vet ju vart de vill gå, de vet vart de vill, vilken nivå de vill spela på, hur de vill spela. Och det är lite det som du är inne på som har saknats i svensk fotboll senaste åren.
Precis. Ja, lite sådär att det daltas lite grann och så går det lite dåligt hela året, så byter man till nästa och så vidare.
Och framförallt att många lag blir sönderköpta också. Och, och nu har vi lyckats behålla de här talangerna. Vi kan återkomma till Pontus Jansson, Nilo Hanamad som exempel. Vi kan kolla på andra lag också förstås, men de är ganska tydliga med att de är, har haft egentligen stjärnroller i Malmö sista åren här.
Ja, och spelat i landslaget. Precis. Och så vidare.
Men ändå behåller, är kvar ett år extra mot hur det kanske var förut. Och det kan göra väldigt mycket på sikt faktiskt.
Ja, om fler tänkte så, så skulle vi nog haft en ännu bättre liga faktiskt.
Ja, absolut. Ja. Och kanske något lag i Champions League de sista 10 åren också.
Mm. Jo, när vi ändå snuddar vid ämnet lite kan vi väl nämna att Elfsborg då ska kvala till Champions League i sommar. Och jag tror för mig att det var lite snack om det inför säsongen att det var lite där huvudfokus låg nu. Mm. Att SM-guld kom lite i andra hand och att kvala in till Champions League faktiskt var det största målet med säsongen.
Mm.
Och då är det ändå starkt att vara med så pass mycket i den allsvenska toppstriden också.
Absolut.
Men vad tror vi, har de någon chans?
Ja.
Det beror givetvis på lottning, precis. Det förstår jag också. Men,
vi kan ju kolla senast Elfsborg var ute i Europa. Då kändes de också väldigt spännande och kändes som att de hade ett väldigt bra lag. Få möta Valencia.
Och, ja.
Och då är det liksom kört. Nu kan man inte få möta den typen av storlag längre i och med att de har gjort om lottningen. Men som du säger, det är, ja, det är väldigt svårt att spekulera kring det där. Vi såg ju, vi har sett de flesta svenska lagen nu får möta lite mer jobbiga åt östhållet. Malmö möta exempelvis Dinamo Zagreb förra året, och det är ju den typen av motstånd man kan räkna med att få. Och gör man två riktigt bra matcher då.
Nej, det var 2 år sedan.
Ja,
då. Och Celtic förra året för Helsingborg.
Precis, jag ber om ursäkt där. Jag ber om ursäkt.
Mm. Nej, men jag ska se om jag kan
förlåta. Ja, precis. Det är den typen av motstånd man måste kunna slå. Och för varje säsong så närmar sig ju allsvenskan de ligorna. Så
ja.
Har man bara lite flyt så känns det som att det här kan vara, man säger som man har gjort de senaste åren, det här kan vara året som faktiskt går hela vägen.
Mm. Men om vi liksom då återknyter lite till den diskussionen vi hade tidigare, att lagen så konsekvent väljer en stil, en spelfilosofi skulle man väl kunna kalla det, och en slags filosofi hur man bygger hela klubben. Det känns ju faktiskt ganska genuint i många klubbar nu hur man bygger hela laget och klubben. Men vilken av de här klubbarna har bäst chans att liksom tackla ett europeiskt motstånd? Det känns ju som att Helsingborg är ett bra bevis på ett, eller ett bra exempel på ett lag som faktiskt har gjort det ganska bra. Även fall Celtic så blev en svår nöt att knäcka. Det var inte så konstigt med tanke på vad de måste komma senare i turneringen.
Det var ingen skam att förlora mot dem.
Det var ingen skam med facit i hand kanske. Men ändå tidigare så de gick ganska bra då. De slog Galatasaray borta till exempel i Europa League för några år sedan. Och lite sådana saker. Så det, jag vet inte, är det laget som satsar på en stil som passar bäst,
alltså,
i Europa?
Nej, ja, de passar ju uppenbarligen väldigt bra. De tog sig till Europa League nu.
Precis.
Men det gjorde ju också det laget som jag ändå tycker passar allra bäst för Europaspel. Mm. Tycker jag ändå är AIK. Vilket ju kanske är lite märkligt så, i och med att de bara ligger 5 i allsvenskan. Men det laget de har nu och den, vi såg att de slog ut CSKA Moskva exempelvis nu kanske, men det gjorde man väl förmodligen en, nu såg, var det en svensk kanal som sände matchen, men det måste ju varit en sån här, det är en once in lifetime, det kommer inte hända igen förstås, men det visar ändå att man kan, och jag är inte säker på att det är så många andra svenska lag som hade kunnat göra det där. Men just när det gäller Europa,
jag tycker ändå det visar lite att steget inte, alltså det finns ett liksom markant steg att ta, men det är liksom inte omöjligt.
Nej, så är det. Men känns, jag tror att AIK skulle, med det laget de har nu, så tror jag faktiskt att det är det lag som skulle passa bäst ute i Europa-spelet.
Mm. Det de har tycker jag är att de är så väldigt gediget lagbygge bakifrån. Mm. Starka mittbackar. Mm. Det ska vi prata lite om senare tror jag. Men också det de kanske har tappat lite i Bangura då till exempel.
Ja,
den här riktiga spetsen.
Exakt. Och sen till år nu så tappar de ju dessvärre också Ivan Torina, som ju var tydligen mot CSKA Moskva. Bortamatcherna ska tydligen varit helt otrolig. Och han var ju också en målvakt av internationellt snitt. Det är ju också ett tapp som man kanske inte ska underskatta på den nivån. Men man har ju också allsvenskans kanske bästa backlinje, så man kanske väger upp det där helt enkelt.
Mm, precis. Men som sagt, det är väl det. Just den matchen mot Moskva var ju verkligen ett bevis på att de är åtminstone ett av de lagen i Sverige som har bäst förutsättningar för att få matcha europeisk motsvar. Så är det. Men Elfsborg då, om vi bara glider in på Elfsborg en gång till. Vad tror vi jämfört med AIK och Helsingborg då, som vi tagit upp som exempel? Känns lite veka i mina ögon.
Ja, de känns lite veka. Det känns som att visst, Bangura är en spelare med internationellt snitt. Hade de inte fått in honom tror jag man hade kunnat glömma Champions League. Lasse Nilsson är lite för tunn, känns det som, på den nivån. Men ja, man har ju en spelare som Anders Svensson som ju fortfarande håller bevisligen väldigt hög klass om man kollar med svenska spelare överhuvudtaget. Håller ju på landslagsnivå, det går inte att säga någonting om det. Han spelade EM och var riktigt bra för bara ett år sedan. Och för hans tid att ställa, så då är de såklart ett bra lag.
Ja, alltså, men så som man alltid säger, får de en gynnsam lottning, de har lite flyt, lite stolpe in. Alltså, ja, det krävs ju den typen av marginaler. Det råder ju ingen tvekan om. För så pass bra är lagen de kommer få möta. Men det är ju, ja, det finns en viss chans, säger vi.
Ja, det gör det ju. Jag skulle säga, utan att ha sett någon lottning, skulle jag säga att det är ungefär 30% chans, skulle jag säga, att de går Champions League.
Oh, herregud. Det var vågat att sticka ut taken, men ganska hög siffra skulle jag vilja påstå.
Ja, men vi kommer
med tanke på att vi inte hade ett lag i Champions League sen, vad är det, 0-0?
Ja, 0-1. Precis. Ja, 0-0 är det nog. Nej, men som du säger, vi kommer närmare för varje år. Malmö visade det för några år sedan att allt är möjligt.
Ja, det var ju verkligen, ja.
Och Helsingborg gjorde en väldigt bra hemmatch mot Celtic och hade med lite tur kunnat vunna den matchen.
Det var ju bland de vilka lägen man missade, hur slavade det defensivt.
Han såg vi på Celtic gjorde i Champions League sen. Så att, ja, med lite tur med lottningen, så som sagt, så ja, jag säger 30%.
Okej. Okay. Ja. Det var ju faktiskt ett intressant ämne som vi gled in på, tycker jag. Men som sagt, det är ju den här lite kittlande drömmen om att försöka få in ett lag i Champions League. Och att det ändå var två lag i gruppspelet i Europa League förut vittnar ju, som sagt, att vi är på rätt väg.
Ja, och framförallt så såg vi att lagen inte gjorde bort sig heller. Så de var ju verkligen med egentligen i alla matcher. Det var väl någon match, AIK mötte Napoli borta. Precis. Exempelvis rann iväg. Och
jo, men
annars var det ju, alltså de var ju med i alla matcher. Och Helsingborg blev ju bortdömda ett par gånger om. Ja, det är ändå gynnsamt, det är positivt.
Ja, perfekt, positivt för mig, härligt. Ja, men om vi återgår till allsvenskan, och som vi pratade om tidigare, så har det ju spelats 14 av 16 omgångar. Och vi tänkte försöka oss på en liten summering, en liten halvtidssummering, trots att vi är medvetna om att 14 är inte hälften av 30. Men vi ger oss på det ändå faktiskt. Det skiter vi i lite. Ja. Och vi skulle väl kunna peka på lite positiva och lite negativa överraskningarna hittills. Och jag tycker väl att det är trevligast att sluta i det negativa och börja i det positiva. Jag vet inte om du håller med dig, men nu är det faktiskt jag som bestämmer.
Så är det.
Och ja, vad säger du, finns det, vad kan man bära med sig som är lite sådär extra glatt hittills?
Ja, alltså för mig som inte har någon sympati till något av lagen i Allsvenskan, så är det ganska tacksamt att sitta och titta i år, för jag tycker det har varit bra fotboll. Framförallt topplaget tycker jag har levererat väldigt bra. Ett lag som Helsingborg har ju varit stundtals väldigt underhållande, och så jag har ju faktiskt gjort flest mål och suttit minst hittills. Och de har gjort flest mål och spelat en match mindre än de övriga lagen också. Så det har ju varit en, jag trodde att det skulle ta längre tid för Roar Hansen att göra om Helsingborg så mycket som de behövde göra. Jag tippade dem sjua, tror jag, eller sexa inför säsongen. Jag trodde det här skulle bli en sorts, ja, en inkörssäsong för Roar Hansen helt enkelt. Men de visade att de är redo direkt och fått ut verkligen maximalt av Robin Simovic och David Ackham exempelvis. Och framförallt Bedoya, som jag tycker har varit väldigt bra, det jag har sett av honom. Så att de har ju verkligen imponerat. Och sen måste man ju såklart lyfta fram ett lag som Åtvidaberg också, som ligger sexa. Även om jag hade dem åtta eller något sånt inför säsongen, så har de ändå imponerat, måste man säga.
Exakt.
Det är väl de två lag som har imponerat mest på mig i år i alla fall.
Och lite spelare, finns det några sådana?
Ja, det är klart att det är det, och framförallt får man ju säga, om man ska bara gå rent efter statistiken, så måste man ju säga Christian Heinz i Mjällby som har gjort 8 mål. Och det är väl en...
Värvades in för säsongen också.
Ja, precis. Och i, från Trelleborg.
Division 1.
Ja, exakt. Och är ju inte ens anfaller egentligen. Men jag har gjort 8 mål. Det känns som att Mjällby får ju alltid fram en skyttegung varje säsong. Det har ju varit Per Eriksson, det har varit Erton, och det har varit Mustafa El Kabir och så vidare. Men att det skulle bli Christian Heinz i år, det hade nog ingen trott.
Nej, han ligger väl 2 i skytteligan och sånt med det också.
Ja, delar 2.
Exakt, och det är ju ganska hyfsat för ett lag som Mjällby faktiskt.
Ja, det är det verkligen. Och Mjällby har ju också gjort det bra inledningsvis, ändå tappat lite grann på slutet. Och så han har ju varit en del i ett fungerande lagbygge också.
Och något annat positivt som man bör med sig, eller åtminstone jag som ganska aktiv supporter till ett allsens lag, då det är ju att vi röstade igenom att bevara 51%-regeln till exempel.
Absolut.
På RF-nivå, Riksidrottsförbundsnivå helt enkelt. Så att det inte är upp till de olika specialförbunden att själva styra över det.
Nej.
Känns som en seger för liksom föreningsdemokratin och liksom grunden i svenska idrott.
Ja, och det var inte bara i fotbollen som det här var viktigt. Man har ju sett någon, jag som är en ganska hängiven supporter till ett lag i Elitserien ishockey, som var på en hel del matcher nu, såg ju att det var ju banderoller och skyltar bland publiken även där, att man ville bevara regeln. Så det är en viktig seger för hela idrotten, tycker jag. För hela svenska idrotten.
Exakt. Och ur ett mer liksom långsiktigt perspektiv så kanske det är det allra viktigaste på Amasa hittills. Faktiskt. För det är ju trots allt det som gör att allsvenskan är vad allsvenskan är. Och som vi nämnde i början så är vi väldigt förtjusta i det. Och det är faktiskt en viktig del av Sverige också.
Ja, exakt. Och en annan sak som också är väldigt typisk för allsvenskan och som sällan har varit tydligare än nu, är ju att på de senaste 5 omgångarna så är det inget lag förutom, eller ett enda lag, som är obesegrat. Och det är Gävle som har 5 kryss. Det är väl något på något sätt också fantastiska med allsvenskan. Att det är så pass jämnt att inget lag kan gå in och dominera i, få en sån här, bygga upp en sån här riktig svit. Och när det är något lag som gör det, så är det Gävle som på de här 5 matcherna har 4-4 målskillnad och spelat 0-0 2 gånger mot Elfsborg och mot Öster. Och det tycker jag också är något riktigt, jag ska säga, det är något unikt med allsvenskan i det där.
Ja, verkligen. Att ett gäng kan liksom... Men det finns ju ändå liknande exempel i många andra ligor. Även för... Alltså, de här som klarar sig alltid kvar utan att man riktigt tror på det. Vi har ju Wigan till exempel i Premier League. Dock, även för en helt annat sätt att spela.
Som dock åkte ur i år.
Ja, exakt. Men
det
lär inte jävla. Det lär väl inte jävla
jag tror. Nej, jag tror inte det. Nej. Det känns som att de är för stabila. Som sagt, 5 raka kryss, de... Har bara vunnit 2 matcher i år och ligger ändå över nedflyttningsstrecket och valsträcket. Och har lite, har 3 poäng som marginal ner dessutom. Det är bara de som kan lyckas med.
Ja, så har en grund på sig liksom att vila på verkligen. Men när vi ändå, eller nu får vi vara klara med det positiva snacket tycker jag. Och istället försöker vi vara lite negativa. Och när vi ändå är nere i bottenregionen så kan vi nämna att... som vi nämnde lite i början av podcasten också, att det finns ett ganska tydligt bottenskikt nu med 4 lag egentligen. Vi räknar inte riktigt med Gävle, därför vi tror att de kommer klara sig galant. Men Öster på 13:e plats, Brommapojkarna på 14:e, och sen Halmstad och Syrianska på delad jumboplats skulle man kunna säga, även för att Syrianska har betydligt sämre målskillnad. Och de ligger inom loppet av 3 poäng, de 4 lagen. Och Syrianska till exempel 9 poäng på 14 matcher och minus 16 i målskillnad. Det är inte jättebra.
Det är inte jättebra, och då ska vi tänka att det finns ett lag som är ännu sämre målskillnad, och Brommapojkarna som minus 18.
Men de har 10 poäng.
De har 10 poäng, och det är det som räknas. Såklart. Men de har ju också, jag tycker man ser, Halmstad har ju att de det är en besvikelse för mig. Jag trodde de skulle, att de inte har vunnit mer än en match på 13.
Exakt, och framförallt eftersom att de började med att kryssa borta mot MFF.
Exakt.
Det är ganska hyfsat.
Att Brommapojkarna och Syrianska, de har ju klart sämst på pappret, det går inte att komma ifrån. Och sen Öster, och visst, man kan säga samma sak om Halmstad, det är svårt att vara nykomling. Men Öster har ändå de har ändå så, någon sorts idé, känns som. Det känns som att Halmstad bara är, de har varit väldigt håglösa. Väldigt besviken på dem. Det är nästan den största negativa besvikelsen för mig överhuvudtaget. Ja. Bland lagen i år faktiskt.
Ja, under de inledande omgångarna så tyckte jag Halmstad gav sken av att vara ett ganska, ja men ett gediget lagbygge och hade flera intressanta spelare. Nu har jag tappat namnet på att han är anfallaren. Ett Baldvinsson. Ja. Jo, det är det. Han. Det kändes spännande och det var ett par matcher där. Jag vet inte om det var mot Elfsborg också hemma där de var bra. Skitsamma. Hur som helst så känns det. Just där och då så tänkte man inte att de skulle vara här liksom 10-12 omgångar senare och ha bara 9 inskapade poäng. Nej. Så det är ju verkligen en besvikelse som du säger. Och Öster som spelade så bra i Superettan förra året.
Och var ju också med i toppen av Allsvenskan, inte 5-6 omgångar.
Exakt.
Låg nu uppe 3-4 där.
Mm, precis. Och sen så har dalat totalt. Det känns ju konstigt. Men det är också, tittar du på till exempel Brommapojkarna och Syrianska åtminstone, så är det ju de två absolut minsta klubbarna som är med i Allsvenskan i år. Så att på så sätt är det ju inte så himla konstigt att de ja, harvar omkring där nere. Och det tror jag vi kommer få se hela året faktiskt. Det är väl Öster och jag tror fortfarande Halmstad kan ha någon chans att vända vinden.
Absolut. Men det som är intressant med Brommapojkarna också just är att de har ju släppt in, från 5 senaste omgångar har slutit 18 mål. Och 17 av dem är i 4 matcher. Och det har man inte råd med som nykomling. Alltså det är ju att man kan gå in i en allsvenska, att man ska vara lite sämre som nykomling, det är okej. Men man kan inte gå in i en allsvenska och ha en så otroligt dålig defensiv. Det är väldigt märkligt.
Ja, det kostar för mycket.
Ja, det är väldigt märkligt hur de kan tillåta oss ha det. Faktiskt på den nivån. Att vi inte gjort någonting åt det tidigare.
Nej, men så är det. Och sen en annan liten besvikelse, mest för att jag själv personligen hade ganska stora förväntningar på dem, Norrköping. Vissa ligger 18 poäng så det är inte där jättefarligt. De är inte avhängda på något sätt för att kunna blanda sig i kampen om, ja, kanske det blir svårt att nå Europaplatserna. Men ändå ett lag som jag är lite besviken på.
Ja, och då kan vi
tror de skulle ta ytterligare ett steg i rätt riktning.
Det trodde vi båda två egentligen i första gången. Och då är det samma sak med Häcken egentligen. Att de skulle få tuffare år, det var kanske logiskt, men vart alldeles för ojämna. Det går inte komma ifrån. Topparna är fortfarande väldigt höga. Och de är trots allt bara 6 poäng efter Elfsborg på 3:e platsen. Och får de en lika bra höst som de hade förra året så kan de mycket väl vara där uppe i år igen. Men man trodde att de skulle kunna vara med och verkligen slåss om guldet i år. Och det har de visat att de inte är. Och det är väl lite samma sak med Norrköping, att de inte riktigt har orkat efter en fin förra säsong.
Ja, men Häcken har väl ändå visat att de har en väldigt hög högsta nivå i ett par matcher.
Precis.
Till exempel nu senast mot Malmö FF. Norrköping där, men jag har inte sett spela riktigt bra på hela säsongen egentligen. Utan att ja, jag har inte sett alla deras 14 matcher ska jag säga, men det kan jag erkänna. Men ja, Häcken känns ändå som de har potentialen men inte fått ut det. Norrköping känns bara som att de har planat ut lite utvecklingen.
Och en intressant grej är att ett lag som inte ens nämnt nu är Djurgården. Som för 4 omgångar sedan, 5 omgångar sedan var ju, alltså 5 omgångar sedan var de ju verkligen nere. Och de har ju,
ja, nu har de väl 7 matcher här utan förlust.
Precis. Och ja, de går inte att slå helt enkelt. Sen de fick in sin nya tränare, Högmo, som har gjort det, fått ordning på deras problem. Och de känns ju inte heller som att de kommer bli indragna i någon bottenstrid i år.
Nej, men så är det. Och ja, om vi fortsätter på det negativa temat så kan vi väl nämna det som är lite aktuellt i dessa tider. Daniel Majstorovic.
Maestro
även kallad. Även känd som en barnrumpa, du vet att det.
Ja.
Ja.
Att en kille som ser så hård ut kan vara så fjant.
Det är fascinerande faktiskt. Ja, han ser ut som en man som är väldigt noga med sina principer.
Ja.
Och liksom är liksom, ja, står för liksom någon form av, ja, rättvisa trots allt. Och lite det där
att han tar skit, men till en viss mån. Han ger skit till en viss nivå helt enkelt. Inte att det skulle gå så här långt.
Exakt, men det verkar inte som att han är inte så bra på att ta skit.
Nej, det är ju märkligt. Han är mest rutinerad i laget, en av de mest rutinerade spelare i Allsvenskan. Man trodde, AIK trodde nog när de värvade honom att de skulle kunna få en ledare som kanske skulle kunna ta och bli petad och ändå var som en nästan hjälptränare. Och det har blivit tvärtom. Ja, det är tragiskt.
En självtränare.
Ja, exakt. det är hemskt. Det var absolut inte vad man trodde om honom. Jag visste att han hade haft starka principer och jag hade någon ljudklipp inför säsongen när han hade blivit ifrågasatt av en journalist och hade verkligen agerat nästan likadant då och nästan tagit som förolämpning istället för att svara på en fråga när han hade gjort en dålig match. Jag tror det var efter en landskamp och redan då så var de inne på det. Jag tror det var Robert Laul som tog upp det och sa att det här är ju en man som inte tar den här skiten, men jag trodde inte att det skulle gå till den här nivån, att han inte kan acceptera en petning, för det är ju det värsta nästan man kan göra inom fotboll.
Ja, men det finns ju olika sätt att inte ta en petning, att överhuvudtaget inte ens dyka upp på matchsamlingen. Det är ju ett direkt skit i sitt jobb.
Ja, det känns någonting man det känns division 7 nivå ungefär att göra det.
Ja, jag spelar ju division 7 inte ens där skulle det hända.
Nej. Precis.
Det blir ett hus i helvete, ja. Så att säga. Så att det förstår mig att det har blivit lite rabalder om det. Jag vet inte riktigt vad det kommer sluta heller, men det återstår.
Nej, tyvärr får de väl ut säkert en ekonomisk ersättning för att bli löst från kontraktet, och så är det han som blir vinnare på det hela ändå.
Du tror att det går så långt?
Ja, det tror jag.
Okay.
Jag tror inte det finns, jag tror inte han har ju inget förtroende för tränaren. Jag tror inte tränaren har något förtroende för honom. Jag tror att han har 19 lagkamrater eller många de har i truppen som inte har någon respekt eller förtroende för Daniel Mastrovic längre. Så att det känns som att speciellt framförallt i Sverige, i och med att sådana här situationer är så ovanliga, så vet vi liksom inte riktigt hur vi ska hantera det.
Nej, det är märkligt.
Ja,
bra.
Precis,
märkligt.
Och då känns det som att han har ingen framtid i AIK. Och tyvärr
även för AIK väl är den klubben där det bäst passar in på något sätt.
Ja, det inte att bete sig. Visst att det är en,
jag menar inte att det passar in, men det är kanske där man liksom, det passar in, om det ska passa in bäst någonstans så är det kanske där det gör det allra bäst. Där och kanske jag skulle nog säga att det är där.
Nej, det håller jag inte med.
Nej, men med starka personligheter.
Ja, absolut, starka personligheter, men det är också en klubb med karaktär.
Ja.
Och det här är inte av
vissa karaktär kan ju också bli att det liksom tippar över.
Ja.
Som det verkligen har blivit i det här fallet.
Nej, det blir. Och dessutom, det han dessutom gör är att han går ut offentligt och kritiserar ju inte bara Andreas Alm. Visst att man kan ha åsikter om tränaren. Det är väl en sak. Men
sin kamrat, ja, det var mycket.
Han går ut och kritiserar Niklas Backman. Och säger att han kom precis tillbaka från skada. Jag vet vilken nivå jag är på. Jag vet vilken nivå han håller på just nu. Visst att det är en bra spelare. Men det finns inte en chans att han är bättre än vad jag är just nu. Och det är väl så man ska tänka för sig själv. Och kanske säga till tränaren internt. Och så jobbar man hårdare. Man går inte ut och använder det som ett argument. Att han precis kommer tillbaka från skada. Jag vet att jag är mycket bättre. Det är helt bedrövligt att han går egentligen ut och sågar en lagkamrat offentligt, och det gör man bara inte. Det är pinsamt.
Ja. Nej, men då vet vi väl, Måns, efter 33 minuters gafflande om allsvenskan, så tycker jag väl att vi båda kan konstatera att det här borde vi göra oftare.
Ja, och vad har vi kommit fram till? Jag kom fram till att det är 30% chans att Elfsborg går till Champions League, att 16 lag är färre än 20. Och att 14 matcher inte riktigt är halvvägs till 30.
Men det räcker för att göra en slags halvtidssummering.
Ja, exakt.
Exakt. Och det vi har summerat fram, det orkar vi inte återge. Men då får ni helt enkelt ta och lyssna igen om ni redan har glömt det. Ja. Men massa klokighet om det nu är ett ord. Men det är det väl förmodligen inte. Däremot så kan vi väl som sagt konstatera att det här får vi göra om. Och vi vågar nästan lova att det kommer fler allsvenska poddar även i framtiden.
Ja, och dessutom innan vi lägger på, så får jag passa på att göra lite reklam. I och med att det ligger ett nytt blogginlägg ute på treperspektiv.com som handlar om svensk fotbolls framtid fast på landslagsnivå. Vem som egentligen ska ta över efter Erik Hamrén, i och med att det inte finns något riktigt bra alternativ. Så det kan vara.
Och eftersom att Erik Hamrén knappast är ett bra alternativ.
Nej,
själv.
Precis. Så det är lite, det kan vara värt att läsa på treperspektiv.com.
Och vem vet, vi kanske får ett sjukt bra förslag. I kommentarsfältet.
Bosse Pettersson.
Exakt. Ja, det får väl vara slutorden till.
Ja, absolut.
Bosse Pettersson, det borde det alltid vara. Men vi hoppas att ni checkar in på bloggen, prenumererar, delar, gillar, kommenterar samt att ni lyssnar nästa vecka igen, och då kommer det bli ett lite mer ordinarie avsnitt, och då är förhoppningsvis Hannes Feldin med oss.
Ja.
Ja, och till dess säger vi tack och godnatt.
Tack och godnatt.